Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När grova brott begås av personer som inte ser ut att vara kapabla till den typen av besinningslöst våld blir vi förvånade. Men sanningen är att hur vi ser ut inte alltid speglar vårt inre. Idag ska vi prata om Cassandra Bjorg som tillsammans med sin pojkvän Johnny Ryder mördade Cassandras morföräldrar. Kropparna lämnades sedan att ruttna på ovanvåningen av morföräldrarnas hem medan det unga paret levde i huset i en vecka.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej och välkomna tillbaka till Tyst vittne med Alex och Jenny.
Woho!
Hur är läget?
Ja, men det är bra tycker jag. Jag är taggad.
Ja, men. Som ni vet så pratar vi om mord och försvinnanden i denna podden. Det innebär att beskrivning av grovt våld förekommer i nästan alla våra avsnitt. I dagens avsnitt pratar vi om grovt våld mot äldre och knivvåld, men även om självmordsförsök. Är du känslig för något av dessa ämnen så är dagens avsnitt inget för dig.
Cassandra föddes år 2000 och bodde i Georgia i USA tillsammans med sin mamma Amanda Sterling och sin styvpappa. Enligt flera källor ska Cassandra, som kallades för Cassie, ha varit en okontrollerbar tonåring. Cassandra kallades för a wild child och med det menar man att hon gjorde som hon ville. Hon var mycket egoistisk och lyssnade inte på auktoriteter. Hon uppges ha druckit alkohol, rökt marijuana, skolkade från skolan och hon rymde hemifrån ofta. Jag har inte kunnat hitta någon information om varför Cassandra var så oregerlig. Det enda jag lyckades få fram är att hennes mamma och styvpappa inte hade några regler för henne. Och att hon var van vid att göra vad hon ville. Hon kom undan med allt utan konsekvenser. Det är ju aldrig hälsosamt för ett barns utveckling. Men det kommer som sagt från obekräftade källor och vi vet inte om hon har haft någon form eller har någon form av diagnos eller något annat har hänt. Cassandra själv har antytt att det funnits någon form av övergrepp eller annan utsatthet i hennes barndom. Men det framgår inte vem som utsatt henne eller för vad. Och det är också helt obekräftad information. Det finns de som anser att Cassandra uppfyller kriterierna för diagnosen ODD, Oppositional Defiant Disorder. Och det är några enskilda personers privata åsikter, personer utan utbildning och som inte har träffat henne. Och med den lilla information som finns om hennes barndom på nätet så tycker inte jag att man riktigt kan påstå det här. Däremot så blev jag väldigt nyfiken på själva diagnosen. På svenska heter det trotssyndrom. Björn Kadesjö har skrivit en artikel på Göteborgs universitets hemsida om just trotssyndrom. Han skrev att diagnosen ges till barn och ungdomar som uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende. Barnet eller ungdomen är ofta arg, tappar besinningen och är lätträttad. Barnet är trotsigt och oftast hämndlysten. Först riktas detta mot föräldrarna men kan också riktas mot andra vuxna och vänner. Dessa barn är redan som små krävande, skrikiga och svåra att trösta. Vuxna i barnets närvaro kan ge upp på de krav som de har lagt på barnet eftersom de inte orkar med beteendet. Och detta i sin tur innebär att barnet omedvetet lär sig att man får fram sin vilja genom att protestera. Och det, så är det ju, tänker jag någonstans, att om ungen beter sig och till slut får som de vill ändå, ja, då lär de ju sig att det lönar sig att bete sig.
Ja, och det kan man ju säga att många barn gör.
Ja.
Men kanske inte i extrem nivå, liksom.
Cassandra ställde till ordentligt hos sin mamma. Hon hade rymt flera gånger, skolkat och blivit omhändertagen av polis för mindre förseelser. Till slut bestämde sig hennes mamma för att be sina egna föräldrar om hjälp. Wendy och Randall Bjorg var Cassandras morföräldrar och bodde år 2015 i Lawrenceville, Georgia. De bodde i ett sött hus i ett fint och tryggt område där grannarna kände varandra. Paret var väl omtyckta i området. De var hjälpsamma och engagerade sig i samhället. Tanken var att Cassandra skulle komma från sitt dåliga umgänge i staden där hennes mamma bodde och samtidigt få hjälp med rutiner och struktur. Så år 2016, när Cassandra var 16 år, bestämdes det att hon skulle flytta hem till morföräldrarna Wendy och Randall. Sagt och gjort. Morföräldrarna fick vårdnaden om Cassandra och flytten var ett faktum. Men Cassandra var missnöjd med beslutet och det dröjde inte länge förrän hon fortsatte sitt tidigare beteende och bråken avlöste varandra hemma i huset i Lawrenceville. Wendy och Randall hade flera regler för Cassandra som de förväntade sig att hon skulle följa. Så från att ha levt ett liv helt utan regler och krav skulle hon nu följa tider, gå i skolan och göra läxor. Hon fick inte dricka eller röka och skulle vara hemma lämplig tid varje kväll. Hon började dock omgående bryta mot reglerna som hennes morföräldrar satt upp för henne. Hon hoppade av sitt high school och började dricka och röka marijuana. Wendy och Randall försökte allt för att få ordning på sitt barnbarn. De uppges ha älskat Cassandra och tyckte inte att hon var en ond människa, bara en vilsen liten själ. Men trots allt de gjorde och hur mycket de än kämpade så vägrade Cassandra ändra på sig. Mellan 2016 och 2017 fick polisen runt 30 samtal angående huset i Lawrenceville där de tre bodde. 9 samtal kom från grannar som var oroliga då de hade hört bråk och skrik och dunsar, medan 18 samtal kom från morföräldrarna. Dessa handlade främst om att Cassandra hade rymt, men även om bråk och minst en misshandel där Cassandra hade misshandlat Wendy. Wendy och Cassandras relation var väldigt ansträngd och vid ett tillfälle så ska Cassandra ha kastat ett glas vatten mot Wendys huvud. Och som tur var så missade hon.
Och då var hon 16. Jag måste bara dubbelkolla.
Ja, då var hon 16 år.
Shit.
Ja. Så hon flyttade in hos Wendy och Randall 2016 när hon var 16.
Ja, exakt.
Och så bodde hon där ett år till 2017. Och under det här året så hände de här sakerna.
Mm,
2017 så fyllde hon då 17 år.
Mm.
Och det är där vi är nu. Hon hade nu bott hos sina morföräldrar i runt ett år. Hon träffade 19-årige Johnny Ryder och de blev ett par. Tillsammans fortsätter de att leva samma livsstil som Cassandra gjort tidigare. Vid en resa till Atlanta som paret gjorde tillsammans sa Johnny till Cassandra att han kunde se en massa lila färg runt henne. Och det var då han visste att han älskade henne, eftersom lila är kärlekens färg. Det kan ju ha varit så att han faktiskt älskade henne. Kan också ha varit så att de hade rökt lite väl mycket marijuana.
Ja, jag bara lila.
Druckit en del alkohol.
Lila kärlekens färg, I don't know.
Ja. I don't know.
Nej, jag vet inte.
Nej. Det var lila och fint för honom.
Okej.
Okay. För honom var det kärlekens färg och det var då han visste att han älskade henne. Mm. De hade ju dejtat ungefär 4 månader, så jag förstår ju.
Mm.
I den åldern är ju 4 månader en livstid nästan.
Ja. Yeah.
På kvällen den 1 april 2017 skickade Wendy ett sms till sin dotter Sylvia Bjork Berman. Och det här är alltså deras andra dotter, inte Cassandras mamma som då heter Amanda. SMS:et handlade om den svåra situationen de befann sig med sitt barnbarn. Och det skulle bli hennes sista sms någonsin. Ögonblicket senare var både hon och Randall döda. Och det är väldigt sorgligt att så här i efterhand läsa SMS:et, för man förstår att de faktiskt verkligen försökte hjälpa Cassandra. I SMS:et stod det: I'm going to bed soon. Maybe tomorrow will be better. All I can do is hope for the best and expect the worst. It shouldn't be this hard for any of us. Och enkelt översatt på svenska då så blir det: jag ska snart gå och lägga mig. Kanske blir det bättre imorgon. Men jag kan ju bara hoppas på det bästa men förvänta mig det värsta. Det borde inte vara så här svårt för någon av oss. Vad Wendy inte visste var att Cassandra och Johnny väntade utanför deras hus med ett däckjärn. Och däckjärn, det är ju det här långa, tunga föremålet som man använder för att byta däck på bilar.
Tire iron.
Ja, precis. Mm. Bara så att vi är med på att det är nästan som en... men det är liksom ett stort järnföremål.
Ja.
Ett farligt
stort
vapen.
Stort verktyg.
Tonårsparet väntade på att Wendy och Randall skulle somna. Tänk hur utsatt man är när man ligger och sover och någon bara dyker upp och överfaller en. Man har ju inte en möjlighet att försvara sig.
Nej.
Och de här är ju lite äldre.
Ja.
Wendy och Randall är 63 år när det här händer. Jag sa nog inte det tidigare. Så att förutom att de är äldre så är de ju i en utsatt situation. Och allt det här är ju liksom förplanerat av Cassandra och Johnny.
Ja.
För att det ska bli så enkelt som möjligt att övermanna dem.
Usch.
När allt var nedsläckt i huset gick de in genom bakdörren. Cassandra hade nyckel till dörren, ja, eftersom hon ju faktiskt bodde där. De gick in i huset och Cassandra har i förhör beskrivit att hon försiktigt klev över de sakerna som hennes mormor brukade ställa mot bakdörren för att blockera den. Jag vet inte riktigt varför hon brukade blockera den, om de var rädda för inbrottstjuvar eller om det var att Cassandra ständigt rymde som gjorde att de blockerade den.
Att de ville höra om hon skulle smyga ut liksom.
Exakt. Men hon lyckades ta sig igenom föremålen utan att välta eller ha sönder någonting.
Mm.
Vilket innebar att hon kunde smyga vidare in i huset. Och så smög de fram till trappan. Trappan som ledde upp till andra våningen. Och där stod hon stilla en stund och lyssnade efter ljud för att försäkra sig om att det äldre paret hade gått och lagt sig. Sen gick de upp för trappan. Cassandra höll i däckjärnet och Johnny hade tejp och handskar med sig. Båda två skulle ha plasthandskar på sig under tiden som morden skedde. Johnny attackerade Randall och slog honom med knytnävarna. Och när Cassandra hörde tumultet och slagsmålet så har hon i efterhand beskrivit att hon kände ett rus och fick en energisk kick.
Ja, men
vilket...
fy!
Ja. Yeah.
Jesus Christ, det är hennes mormor och morfar.
Ja. Yeah.
Fy fan.
Hon beskriver att när hon hör honom skrika så går hon igång liksom på det.
Fy!
Och då attackerade hon sin mormor och så slog hon henne i bakhuvudet med det här däckjärnet. Wendy skrek och bet Cassandra i ett finger. Men inte, det var ingen större skada i hennes finger. Och eftersom Cassandra hade lite svårt att övermanna Wendy så kom Johnny tillbaka till dem och hjälpte att hålla fast Wendy så att Cassandra kunde tejpa hennes armar bakom ryggen, tejpa runt huvudet och tejpa fötterna på henne. Och sen så gick Johnny tillbaka till Randall för att liksom fortsätta övermanna honom och hålla ner honom. Och det verkade som att Wendy och Randall hade skilda sovrum på ovanvåningen. Så Cassandra var med Wendy i hennes sovrum och så Johnny då i Randalls. Det är lite oklart fortfarande om det var exakt så det gick till. Mycket av uppgifterna om självaste morden kommer från Cassandra. Och det är ju svårt att helt och hållet tro på hennes version.
Ja.
Eftersom hon är misstänkt.
Såklart.
Men det som då hände var att Cassandra drog Wendy från hennes rum då in till Randalls rum. Där Johnny och Randall var. Och Cassandra visste ju att de hade ett kassaskåp. Så hon tvingade Wendy att ge henne koden. Och ja, med tanke på situationen så fick hon ju koden av Wendy. Det var ju inga konstigheter, tänker jag. Där hittade de bland annat då $1,000 som Cassandra la i en påse. Wendy hade tidigare sagt till Cassandra, alltså innan den här händelsen, att hon kunde ge henne $1,000. $1,000 om det skulle göra allting bättre.
Mm.
Det är så himla ledsamt. Hon ville verkligen hjälpa Cassandra. Men hon visste inte riktigt hur. Men hon var ändå villig att ge henne hela hennes sparkonto, sparade pengar. Så att Cassandra kunde göra det hon ville i livet, om det nu skulle hjälpa henne.
Ja, då hade hon i princip bara kunnat be sin mormor om pengarna. Och sen bara dragit.
Precis.
Och låta dem leva, för att nu tar hon pengarna och dödar dem och hon kommer ändå få dra därifrån sen.
Precis.
Alltså.
Cassandra säger ju i förhör med polisen att Wendy hade erbjudit henne $1,000 och att hon hade sagt nej, jag vill inte ha pengarna.
Mm.
Så då kan man ju fråga sig, vad gör de där?
Ja.
Vi kommer komma in på det lite mer senare. Enligt Cassandra så var det Johnny som bad henne sedan att hämta knivar i köket, vilket hon gjorde. Hon hämtade 3 butcher knives, som hon beskriver det i sitt förhör. Stora köksknivar. Det är nu oklart vem av de båda som skar halsen av Randall och Wendy. Enligt Cassandra så var det Johnny som gjorde det. Hon beskrev också i sitt förhör att hennes mormor kissade och bajsade ner sig av rädsla.
Fy fan.
Och jag tänker att det är ju också en del av kroppens funktion när man avlider.
Mm.
När en människa avlider så slappnar musklerna av och så töms tarmar och urinblåsa.
Mm.
Men i förhöret pratar Cassandra om det som att jo, det var liksom äckligt. Hon bajsade ner sig och jag bara tyckte det var äckligt. Alltså, typ,
alltså att hon vågar.
Det är lite så här, det här beteendet hon har under hela förhöret är väldigt intressant.
Mm.
Och efter morden så bodde Cassandra och Johnny kvar i Wendy och Randalls hus och kropparna låg på ovanvåningen hela tiden. De låg där och ruttnade. Ja, Cassandra och Johnny levde ju på de här pengarna de hade stulit i kassaskåpet. Och de höll också fester i huset och åt på restaurang.
Jo. Sluta!
Ja. Det är till och med så att någon av gästerna hade klagat på lukten i huset. För vi som vet, vi vet att den lukten är mycket speciell och går liksom inte riktigt att komma undan.
Åh, fy fan.
Och den, alltså den kommer ju ganska snabbt efter att någon har avlidit. Mm. Och Cassandra ska tydligen också vid något tillfälle ha varit uppe liksom vid kropparna och bara hällt. Hon ska ha hällt blekningsmedel över kropparna för att på något vis försöka. Jag vet inte vad hon tänkte, men det märks att hon är 17.
För täcka stanken liksom.
Ja, täcka stanken, men det är ju helt omöjligt att göra det med blekmedel.
Ja, fast hon var 17.
Hon var 17 år, det är så tydligt. Beteendet är så himla.
Ja.
Man märker att det är ungdomar. På YouTube kan man se förhöret med Cassandra. Där hon berättar för polisen om de här morden och vad som har hänt. Och hon är skrämmande kall under sin berättelse. Hon sitter och pratar som att det är en helt vanlig dag där hon spenderat med sin pojkvän. Och morden är liksom bara ett inslag i den här dagen. Ungefär som att man köper kaffe på ett café.
Det är så vanlig aktivitet liksom. Ja. Idag gjorde vi detta och sen gick vi dit.
Ja. Hon svarar enkelt på frågorna hon får och typ så här, ja men sen gick vi dit och sen, ja fast så gick vi upp där och där var det det. Det är väldigt så här casual.
Mm.
Hon visar absolut inga känslor och hon pratar nästan helt monotont. Och som sagt, vi har sagt det förr, vi säger det igen. Vi kan inte sätta diagnoser på människor utan rätt utbildning och definitivt inte med så lite information. Men magkänslan säger ju att någonting inte stämmer.
Mm.
Såklart. Cassandra, hon är bara 17 år. Hon är ganska liten och pratar med ljus och barnslig röst och det gör nästan det hela lite mer jobbigt.
Mm.
Vill du se förhöret så kan du gå in på YouTube och söka efter det. Och som sagt, Cassandra och Johnny bodde kvar i det här huset. Men det hela var inte slut. För nu undrar man ju varför Cassandra och Johnny stannade kvar i huset där kropparna efter två personer som de precis hade mördat fanns. Varför lämnade de inte stan med hjälp av pengarna de hade? Speciellt med tanke på att Cassandra inte ville bo i Lawrenceville. Anledningen till att de var kvar var för att de inte var klara.
Mm-hmm.
Ja. De skulle döda Johnnys familj och efter det även Cassandras mamma. Allt som allt hade de planerat att döda 7 personer.
Okej.
Både Wendy och Randall var sociala personer som hade många åtaganden i sin vardag. Det tog därför inte lång tid för människor i deras närhet att börja sakna dem. Den 6 april, och tänk då att morden hände den 1 april.
Mm.
Den 6 april åkte polisen hem till Wendy och Randall för första gången efter att en släkting inte hade fått tag på paret på flera dagar. Polisen knackade på hemma hos paret och ingen öppnade. Men eftersom inget såg konstigt ut så hade polisen ingen laglig grund att gå in i huset. Senare samma dag gjorde polisen ytterligare ett besök med samma utgång. Ingen öppnade dörren och även denna gång lämnade polisen adressen utan åtgärd. Den 7 april återkom polisen igen. Så de gömmer ju sig.
Ah, okej.
Okay. Mm. De bor ju i huset.
Ja.
Och polisen är ju där och knackar på ju.
Mm.
Men den 7 april när polisen gick dit så var det samma utgång igen. Och det är lite annorlunda i USA när det kommer till att man ska gå in i någons bostad. Mm. Det krävs någonting mer. Mm. Alltså man måste ha lite mer att gå på än bara att jag får inte tag i någon.
Ja.
Så därför går de liksom inte in. Men de är ändå där och kollar läget och knackar på. Och eftersom man då inte fick tag i dem så var det nu den 7 april då som en släkting till Randall Björg anmälde honom försvunnen. Mm. Den 8 april, en vecka efter morden, fick polisen in ett samtal från Johnnys mammas adress. Enligt samtalet hade Johnny och en kvinna överfallit hans syster och sedan flytt i systerns bil. Så nu kommer vi alltså tillbaka till varför de är kvar. Den 1 april skedde morden på Wendy och Randall. Mm. Sen bodde de kvar i huset trots att polisen var där och knackade på. Mm. Fram till den 8 april. Då skulle de utföra resten av sin plan.
Mm.
Cassandra och Johnny gick hem till Johnnys mamma. Där hon bodde med sina två döttrar, alltså Johnnys systrar, och med Johnny. Där fanns dock ingen hemma när de kom dit. De bestämde sig då helt enkelt för att vänta på att hans familjemedlemmar skulle dyka upp en efter en. För det skulle vara enklare att döda dem då. Johnnys ena syster och hennes pojkvän var de första som kom hem och ett slagsmål utbröt. Både Cassandra och Johnny hade björnspray med sig och sprayade systern och pojkvännen.
Och björnspray är någonting som man använder i skogstäta områden när man är ute och kampar så för att den doften gillar inte björnar så de håller sig borta.
Men det var någonting fel med Cassandras spray så att hon lyckades inte riktigt spraya systern tillräckligt utan sprayade mest ner sig själv. Vilket hon också har beskrivit i efterhand att det var jättehemskt och gjorde jätteont på henne.
Synd för henne.
Ja. Men Johnny slogs då med systerns pojkvän och Cassandra hämtade ett baseballträ som de slog dem med. Det hela blev väldigt kaotiskt. Och det går inte riktigt att berätta vem som gjorde vad i det ärendet ju, för att vi har varit mer koncentrerade på morden här. Men vad vi vet det är att båda två var inblandade i att misshandla hans syster och den här pojkvännen. Som sagt, de flydde sedan i Johnnys systers bil. Och de hade kommit till platsen i Wendy och Randalls bil. Mm. Så den bilen stod kvar utanför systerns adress. Johnnys syster och hennes pojkvän var svårt skadade, men de skulle överleva. När polisen kom till platsen så var det en av poliserna som reagerade på att Wendy och Randalls bil stod utanför adressen.
Ja.
För den här polismannen hade nämligen varit hemma hos Wendy och Randall tidigare samma dag och gjort en sån här welfare check.
Och sett bilen där.
Ja, eller då han hade ju varit där och knackat på och han visste ju att de var försvunna sedan flera dagar och att ingen svarade.
Nej.
Eller öppnade dörren.
Mm.
Och sen hade de ju fått det här larmet från den adressen och dit. Mm. Så bara vänta lite nu här.
Ja, så antingen visste han vad de hade för bil eller så hade han sett bilen utanför huset när han var där tidigare.
Ja, det, han kopplar i alla fall bilen till och Wendy och Randall och bilen till händelsen här. Och han får ju också reda på att det var Cassandra som flydde från platsen.
Mm.
Alltså hos systern då. Mm. Och att hon är då barnbarn till Wendy och Randall. Så allting går ju liksom lite grann ihop i trådarna. Mm. Så polisen åkte tillbaka till Wendy och Randalls hus och denna gången hade de anledning att ta sig in i huset. För paret hade, som jag sa, varit försvunna en vecka. Deras barnbarn och pojkvän hade blivit, alltså barnbarn med sin pojkvän, hade precis överfallit och allvarligt skadat andra familjemedlemmar. De hade också använt Wendy och Randalls bil. Polisen bröt nu upp dörren och när de kom in i huset kände de omedelbart den fräna lukten av lik.
Mm.
På ovanvåningen anträffades Wendy och Randalls kroppar. Cassandra och Johnny var nu eftersökta för två mord och två överfall. Johnnys systers bil hittades parkerad på en adress natten mellan den 8 och 9 april. Under dagen den 9 april fylldes gatorna i området med polis och insatsstyrka. Och efter en timmes förhandling gick insatsstyrkan in på adressen där Cassandra och Johnny befann sig för att gripa dem. Men de hade inte tänkt att de skulle leva länge nog för att kunna dömas i rätten. Båda två hade skurit sig i handlederna och låg blödande på golvet när polisen kom in. Men deras plan misslyckades. Och efter flera dagar på sjukhus var båda tillräckligt återhämtade för att föras till häktet. Enligt Cassandra så hade hela idén varit Johnnys. De saknade pengar och behövde en plan för att skaffa nya pengar eller mer pengar på något sätt. Och då tyckte Johnny att det var en bra idé att döda hennes morföräldrar. Och Cassandra som då hade haft en komplicerad relation med dem och inte riktigt orkade med sin situation längre, gick med på planen. De började planera morden genom att bestämma vilken dag och tid de skulle begå dem och vad de skulle behöva för material för att genomföra det. Och även om Cassandra uppger då att hela idén var Johnnys, så var hon ändå ganska tydlig i sitt förhör att när hon berättade angående hur trött hon var på sina morföräldrar. Och på att hon faktiskt ville leva samma liv som hon hade levt tidigare, helt utan regler och konsekvenser. Varken Cassandra eller Johnny fick möjlighet till frihet genom borgen. Och borgen, det är ett system som man använder i USA, där den misstänkte kan betala en stor summa pengar till rätten för att vara fri fram till rättegång. Men ofta så är då friheten begränsad på något vis, som till exempel med fotboja eller husarrest eller förbud att lämna delstaten och landet. De flesta lånar pengar av en borgensman och pengarna går tillbaka till borgensmannen när den misstänkte kommer till sin rättegång. Både Cassandra och Johnny fick möjligheten att tala inför rätten innan domarna föll. Johnny verkade ångerfull och bad sin familj om ursäkt. Men Cassandra avböjde möjligheten att tala, utan grät tyst. Frågan är ju, var det riktiga tårar?
Hon var nog bara ledsen för sin egen skull att hon inte skulle kunna bestämma vad hon ska göra och när och hur och var. Längre. Ja.
Nu lär det ju bli regler och struktur.
Ja.
Om man ska i finkan.
Ja. Precis.
Eftersom Johnny var vuxen, alltså 19 var han ju, vid tidpunkten för morden, så riskerade han att dömas till döden. Därför valde han att ta en plea deal, alltså en uppgörelse.
Och han kastade henne under bussen.
Please, de kastade nog varandra lite grann under bussen.
Okay.
Men det var så stökigt alltihop och så bara åkte på den då.
Ja, okej. Okay.
Och han erkände båda morden och båda överfallen.
Mm.
Han dömdes till 2 livstidsdomar med möjlighet till frigivning efter tidigast 60 år och ytterligare 21 år för överfallen på hans syster och hennes pojkvän. Och samt stöld. Domen på 21 år avtjänas jämte livstidsdomarna. Cassandra erkände även hon båda morden och överfallen. Hon gick också med på en uppgörelse och dömdes för samma brott och till samma påföljd.
Mm.
Cassandras mamma, Amanda Sterling, har uttalat sig i media efter det här då. Det hon sa, för hon verkar ganska så tagen av situationen, det var väl att hon aldrig trodde att det här skulle kunna gå så här långt. Inte i sin vildaste fantasi i princip att detta skulle hända. Vilket jag kan förstå. Hon sa också att hon kommer behöva mycket stöd nu de närmaste dagarna. Tydligen så ska hon inte ha fått veta att det var så stora problem hemma hos morföräldrarna det här året innan de mördades.
De vill ju säkert göra det lättare för henne att hon inte skulle oroa sig. Tänk den skulden sen när hon har liksom skickat i sin unga och sen så har ungen mördat hennes föräldrar.
Ja.
Fy fan.
Det är ju ingen som tänker att man skickar sin unge till sina föräldrar och tror att ungen ska mörda dem.
Nej.
Alltså det är ju den tanken är ju nog ganska långt bort.
Ja.
Alltså jag köper det hon säger.
Mm.
Det är bara så hemskt. Hela grejen är ju en enda stor tragedi.
Ja.
Idag kan man hitta Cassandra på cagedladies.com.
Nej, sluta. Sluta, 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 sluta.
Där söker hon efter brevvänner. Oh. Och hon uppger i texten att det kommer vara värt resan till postkontoret.
Åh, cringe.
Oh. Hon beskriver sig också som petit med en liten kropp. Så gå in och kolla där om ni vill se det för er själva.
Nej. Åh gud vad hemskt.
Johnny har jag däremot inte hittat så mycket om. Men jag lyckades hitta hans Facebook-sida från innan morden.
Mm.
Och där finns en del texter som han har skrivit när han har varit yngre. Alltså inte texter som är poetiska texter utan man kan bara skriva någonting. Typ jag gjorde det här idag. Ish. Och han skriver saker som att ja men jag har blivit avstängd från skolan och det suger och bla bla bla. Lite så här som 14, 15, 16-åring. Skriver på ett sätt som jag tänker mig någonstans att en ungdom på glid kanske skriver på det sättet som han gör. Jag kan inte säga att det är så.
Nej.
Men med tanke på utgången sen av hans liv så...
Ja, man kopplar ihop liksom.
Man kopplar ihop det lite. Och det här var allt för dagens avsnitt. Det här var ett tragiskt fall om en mormor och en morfar som var villig att göra allt för sitt älskade barnbarn och betalade det ultimata priset för sin lojalitet och kärlek för henne.
Har ni tips på fall ni vill att vi tar upp i podden så kontakta oss på våra sociala medier tystvittnetpodd på Instagram och Facebook. Där får ni också uppdateringar och bilder samt att ni får lära känna oss lite grann. Glöm inte att lämna 5 stjärnor där ni lyssnar så hjälper ni oss att nå ut till fler. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då. Bye.
Toodles.
Större här, för jag fan är det skit. 150% kärringvarning på den. Jesus fucking Christ. Jag bara, vad står det? Jag ser ju inte, för fan. Så jävla långt ifrån.
Har du dina glasögon?
Ja, de är ju hemma någonstans. All right.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.